Vi läser evangelietexten idag som är hämtad från Lukas evangeliets 11:e kapitel, verserna 1-13 i Jesu namn. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sade han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sade till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har satt barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Låt oss be. O Gud, du som har lärt oss att be med uppriktiga hjärtan, hör din kyrkas böner så att vi efter din vilja får vad vi i tro önskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande, en Gud från evighet till evighet. Amen. Det är rätt märkligt att när det bara är 10% som av svensk befolkning som säger att de tror på Gud eller tror att Gud finns, så är det ändå 50% vid religionssociologiska undersökningar som förklarar att de ber. Det är rätt anmärkningsvärt. Och jag har lagt märke till att människor som inte går i kyrkan, men som kan ha en positiv inställning kanske ändå, och när de blir sjuka och man säger vi ska be för er eller för dig, så blir de oerhört tacksamma, mycket tacksamma. Och man känner att man får en kontakt direkt som man inte trodde fanns förut vad gäller religiösa saker. Det är bönsöndag idag och det kan vara intressant att se var den är inställd i vårt kyrkoår. Den är inställd i uppståndelsens sammanhang. Vi har nu i flera söndagar firat Kristi seger på korset över ondskan och hans uppståndelse. Och vi har hört att vi ska hylla Gud 4:e efter påsk med det fina latinska ordet jubilate. Hylla Gud hela världen, Psaltaren 66:1. Och förra söndagen kantate, alltså sjung till Herrens ära, en ny sång, Psaltaren 98:1, och rubriken var att växa i tro. Och idag så är temat rogate, bed på latin, från Johannes 16:24, bed och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Och att be hör väldigt intimt samman med att växa i tro. Och det är intressant att bönsöndagen är inställd i en tacksamhet och jublets och segerns sammanhang. Det är väldigt lätt när vi ber att vi börjar med begärbön utifrån en nödsituation. Det är väldigt vanligt i bönestunder. Och tyvärr kan det ofta då bli så att efter ett tag så är man mera pessimistisk och mera nedslagen än man var när man kom. Därför att man har presenterats med så mycket problem på problem på problem på problem. Så att man tappar ju sugen och tron att det lönar sig att be. Och då är det väldigt viktigt att se hur Jesus ber och hur Paulus ber. Och jag skulle gärna hållit ett bibelstudium om hur Jesus ber. Därför att jag blev lite fundersam när jag började meditera över den här texten. Vad bad Jesus egentligen om? Behövde han verkligen be? Han som var Guds son. Att vi behöver be, det förstår vi. Men behövde han be? Det visar att jag hade en delvis felaktig syn på vem Jesus Kristus är. Mina etiopiska ortodoxa kristna har i stort sett lite samma felaktiga syn. Jesus är bara Gud och han behöver ju ingenting då. Men Jesus är både sann Gud och sann människa. Och det är som verklig människa som han har behov av att be, precis som vi har att be. Och det är intressant att se att Lukas speciellt lyfter fram hur Jesus ber. Och det är bara i Lukas som vi har den här berättelsen om att lärjungarna bad att få en instruktion om hur de skulle be. Den finns inte någon annanstans i evangelierna. Och Jesus bad i samband med sitt dop. I Lukas så står det att han stod och bad, och då kom den helige ande som en duva, och då hörde han rösten: denne är min älskade son i vilken jag har behag. Det var alltså en bönhörelse som Jesus fick. För han bad förmodligen om en ökad visshet om vem han var och vilken som var hans uppgift i detta livet och i denna död. Han behövde be om visshet och klarhet om detta. Och sen när han har börjat sin reseverksamhet, sin predikoverksamhet som då är oerhört framgångsrik, så att folk strömmar till i stora skaror och han blir uttröttad, så drar han sig undan och ber på nätter och ibland tidigt på morgnar. Och sen går han tillbaka till folkskarorna, och då har han kraft så att när han möter sjuka så får han kraft att bota. Det där är mycket intressant att lägga märke till. Och sen så ber han ju när han frestas först av djävulen och övervinner i kraft av sin bön och sin hänvisning till Bibelns undervisning om honom. Och sen har vi när han ber på förklaringsberget. Då slutar den bönen med att han blir förhärligad. Och lärjungarna som är med får en helt speciell ny uppfattning om vem han är. Och han själv får en bekräftelse på vem han är. Och går vi sen till lidandes personsberättelsen, så där är Jesus som mest uttrycklig när han ber far, om det är möjligt, gånge denna kalk ifrån mig, dock icke som jag vill utan som du vill. Tre gånger upprepas det hos Lukas, två gånger hos tre gånger hos Matteus, två gånger hos Markus, en gång hos Lukas ber han den där bönen, och han svettas blod. Så ohygglig, smärtsam, fylld av vånda är den bönen. Och sen på korset, av de sju orden är tre böner från Jesus. Fader, förlåt dem, ty du vet inte vad de gör. Och i dina händer anbefaller jag min ande. Det är hans aftonbön, varje judisk pojkes och flickas aftonbön från Saltaren 31:6. Den har han lärt sig utan till på hebreiska av Maria tidigt. Den ber han på korset. I dina händer anbefaller jag min ande. Detta något om vad Jesus bad om och hur Jesus bad. Och Fader vår blir en modellbön, en förenklad men koncentrerad form av vad Jesus bad under mycket större tid. Och givetvis finns inte då hans brottning med Fadern, vem han är. Men däremot finns hans bön om att han ber att Gud ska visa sig i sin helighet och segra över det onda. Att han ber om att Guds rike ska komma. Och sen kommer då det som är det han lär lärjungarna, att de ska be för sin del. Att de ska be dem förlåtelse för sin synd, men först om det dagliga brödet och sen om syndernas förlåtelse och sen om att segra i frestelsestunden och i förföljelsestunden. Och den modellbönen är sen utvecklad väldigt mycket i Jesu överste prästerliga förbön i Johannes 17, där han först ber för sig själv om att han ska kunna fullfölja uppdraget, att han ber att lärjungarna ska fullfölja uppdraget och vara trogna, och att han ber för dem som via lärjungarna och sen i hela kyrkohistorien kommer till tro på honom, att de ska vara ett. Det är kort vad Jesus ber om. Och en del av detta utgör vår modellbön. Och det första som nu är oerhört viktigt är att när vi ber, att vi startar med löftena, utifrån löftena om bönhörelse. Det är typiskt för alla tre texterna den andra årgången för idag. Det är löftena i Jeremia 29 till de som har förts bort i landsflykt till Babylon. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Och det är klart, de var ju helt upptagna av att det var en ohygglig olycka. Det var ett obegripligt straff. Men här sägs det: min avsikt är välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det var kanske inte många som trodde på det i början när de fick denna hälsning från Jerusalem på något sätt. Men den dag kom när bönhörelsen ägde rum. Och Bönhörelsen är ju väldigt framhävd också i Lukas 11, även om den kan dröja länge. Man ska vara ihärdig, man ska vara uthållig. Jag höll på att säga, man ska vara tjurig i sin bön och vänta på bönhörelse. Och det är klart, det där har säkert många av er en erfarenhet av. Jag ska inte ta några egna erfarenheter, men några som har blivit modell för mig. Jag har haft förmånen att lyssna på oerhört många människor, både som har anförtrott mig sin nöd och sin bön och sin förtvivlan när inte den har blivit uppfylld så snabbt. Och så har bönhörelsen kommit. Låt mig ta en av mina vänner som jag har lärt mig oerhört mycket. Han var inte uppväxt i ett kristet hem. Han satt åt frukost varje söndag när det ringde i kyrkklockorna till gudstjänst. På en morgonbön, när det förr i världen var möjligt att hålla kristna morgonböner, så var det en präst som talade över den här texten: be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Och det tände till i honom. Det kanske är något riktigt ändå med kristen tro. Och han började söka. Och han började läsa teologi här i Uppsala så småningom. Och det ljusnade inte. Till sist for han på ett studentmöte på biblisk grund. Det var biskop Gert som predikade. Och biskop Gertz hade en bild, en oerhört enkel bild. Han talade om hur människor söker sig till kristen tro och hur den processen kan se ut. Och så tog han bilden av att du sitter inne och så ser du hur det regnar och vattendropparna rinner ut för fönstret på utsidan. Och så är det en vattendroppe som rinner lite snett nedåt. Och så kommer en annan vattendroppe som också rinner på något sätt snett nedåt. Och till sist möts de längst ner på rutan. Och så sa han, den ena är Guds kallelse. Den ena droppen som rinner är Guds kallelse till dig. Och den kommer långsamt kanske. Den andra droppen är att du söker Gud. Du söker att få förbindelse med honom. Du söker att få bli Guds barn. Och det tar tid. Men till sist rinner de ihop. Och du finner vad du har sökt. Och gemenskapen med Gud upprättas. Och Gud finner dig. Och den bilden förde honom till visshet och till tro. Och till en oerhört rik insats i Kristi kyrka. Om jag ska ta en liten, kanske löjlig, bönhörelseberättelse från eget liv. Det var när jag höll på och skrev doktorsavhandlingen i teologi. Och vi hade bönestunder. Och i en sån bönestund varje tisdag morgon, så bad min vän speciellt för mig att jag skulle få klarhet i skallen så att jag skulle kunna komma rätt. För det hade låst sig totalt i mitt avhandlingsförfattande och jag var på väg att ge upp och lämna in helt och hållet. Och bönhörelsen kom snabbt när jag satte mig på cykeln upp till Carolina. Helt plötsligt så såg jag ju hur jag skulle lägga upp det. Och jag satte mig ned och sen skrev för fullt så jag fick hela tankegången klart nedskriven som sen visade sig vara riktig. Och jag minns när vi satt och diskuterade huruvida zenbuddhistisk meditation kan hjälpa en till medvetandes utvidgning. Det var väldigt populärt att debattera det mellan oss teologer emellan. Så tänkte jag, men varför ska man gå över ån efter vatten? med en gammaldags rejäl bönestund kan ge precis samma medvetandes utvidgning som oändlig möda med sen buddhistisk meditation. Detta bara några smärre saker. Och det är denna tro på bönhörelse och väntan på bönhörelse som vår text vill tala om väldigt starkt. Och här är det rätt intressant att Lukas då låter Jesus för att bevisa att Gud är en sån oerhört god Gud som vill ge det bästa han har. Han ger oss också sin helige ande, så avslutar ju dagens predikotext. Det står inte i något annat evangelium, men det sker ju i apostlagärningarna som ni kommer ihåg. Och det viktiga är alltså att när vi ber, antingen kollektivt, Fader vår är ju en kollektiv bön, det är en liturgisk bön, det är en tillsammansbön så att säga, det är inte en enskild bön främst. Det är en tillsammansbön, eller vi ber en enskild bön. Det viktiga är att vi startar med att tacka Gud för vad han har gjort, för den seger han har vunnit i Jesus Kristus på korset och i uppståndelsen. Att han har givit oss sin helige ande. Han har givit oss sin nåd. Vi har fått starta ett nytt liv. Vi har det pulserande inom oss. Och det vill visa sig verksamt. Där ska vi starta. Gå igenom Paulus start på alla sina brev. Han börjar alltid med att tacka Gud för vad han har gjort i Jesus Kristus. Och hur det har fått resultat i alla församlingar. De enda breven han inte startar så, det är Galaterbrevet, där han är mest arg i början. Men i alla andra brev nästan så startar han med en tacksägelse till Gud, en lovprisning till Gud, en välsignelse till Gud. Och så småningom kommer han fram till de saker som han nu så att säga vill att Gud ska ändra på och rädda från och ge bönhörelse för problem. Låt oss komma ihåg det när vi fortsätter att be tillsammans. Eller vi ber var för sig. Och låt oss be att den helige ande lyfter våra ögon att se ihärdigt på löftet om bönhörelse. Amen. Herre Jesus Kristus, vi ber att du ska ge oss en förnyad tro på att de löften som du har gett, att du vill bönhöra vår bön, att det ska ske. Herre, låt oss få växa i tron på det och låt oss få erfara det, både som församling och i våra personliga liv. Om det ber vi denna dag i ditt eget namn.